Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på C-more Sports podcast Vägen till toppen. Han har spelat 0 SHL-matcher men över 400 NHL-matcher. Den här killen tog nämligen klivet raka vägen från Västerås och Hockeyallsvenskan till Calgary och NHL. Ett kliv som var allt annat än enkelt och innebar många tuffa motgångar för Mikael Backlund. Och jag frågade honom när han insåg att han faktiskt hade lyckats och uppnått den där drömmen om att spela i NHL.
Det var den första gången jag blev uppkallad och fick spela några matcher som jag kände att den här ligan kan jag spela i och kan tillhöra Calgary. Och liksom det, då kändes det som att jag tillhörde och kunde spela bra hockey. Och, då var då liksom det fall ner att man kunde, att man var i NHL och var här för att stanna.
Men hur är den känslan då? Det måste ju vara liksom helt magiskt, tänker jag.
Ja, det var jätteroligt. Det minns jag. Hela de första 30 matcher var det, blev bara 23 spelare, men jag var med 30 matcher på läktaren och stycken. Men det var en häftig känsla att få med de första, där första halvåret, det blev några månader. Men då var man riktigt laddad och var kul och sen fick man åka hem sen och träna på en sommar och längtade man bara tillbaka för att få försöka ta en plats på heltid.
Vad tror du att det var som gjorde att just du lyckades då?
Vid rätt tillfälle så blev jag uppkallad. Hade vi inte gått så bra egentligen för ligan för mig, men eftersom jag var första rundare så fick jag ju kanske lite extra hjälp då. Eller så, det blir ju så, är man första rundare då får du ju lite förtur och de vill att de ska lyckas lite extra kanske till en början. Och när jag fick chansen då tog jag den, då kollade jag aldrig tillbaka utan då var det bara raka spåret framåt och liksom mot NHL. Så att, sen har jag jobbat hårt och är stolt över det hela min karriär. Och även fast jag har haft med- och motgångar så har jag aldrig gett upp. Och det är kanske därför jag också sitter här idag.
Jag vet, jag pratade faktiskt med din kära far, Jan. Och han berättade att liksom väldigt tidigt så visade du liksom just en väldig vilja att träna hårt. Är det något du liksom reflekterat över själv?
Ja, minns jag att jag... Ja, han var snäll där, för när vi var, när jag var runt när jag var 10-13 då spelade man innebandy, fotboll, hockey och pappa sa väl åt mig skulle försöka skjuta lite puckar och göra några sit-ups armhävningar alltså. Kvällarna, men då var jag för lat och bara nej, det tänker jag inte, pappa skrattade åt han. Och men sen mognade det här, det blev runt 14 och började inse att liksom, det var hockey som gällde och då tog jag tag i det och 14-15 och började träna hårdare och som sagt, innan hade jag så mycket med innebandy fotboll också. Så, men sen när jag väl bestämde mig för hockeyn, då körde jag all in på det och lade ner mycket tid på somrarna. Och då liksom började man stå och nöta mycket skott och allt vad det är, barmarksträning och allt. Och, så fick jag lära mig att mer inte alltid bättre. Mitt draftår, den sommaren innan, så fick jag hoppa knä. Och att jag tränade fel troligtvis också, sen kanske lite för mycket. Ville lite för mycket och... så det då lärde jag någonting av det. Det hände ju sen några år senare när jag slet magmuskeln och lite överträning igen. Men, så jag har tränat vilja, har alltid funnits där. nu på senare år kanske blivit smartare och vet att man måste vila också.
Men hur var det då i de perioderna när man liksom uppenbarligen vill så extremt mycket, att man nästan vill för mycket så att man istället drar på sig en skada?
Jättefrustrerande. Det var riktigt tufft då, som jag sa, med mitt draftår. Jag hade ju fått lite information av mina agenter, liksom, hur jag låg till i rankingen och allt det där. Och var superladdad och såg fram emot. Och, liksom, det var ju det år man skulle visa upp sig. Och, även fast man hade gjort jobbet tidigare också, för liksom, det blir ändå det året som alla scouter kollar på en. Och, det var tungt då att inte kunna leverera, för hoppaknä är en ganska jobbig skada. Som, liksom, ja, jag blev tvungen att operera mig till slut. Och, men jag försökte under hela hösten att rehabba och spela med det, men det gick inte. Liksom, det var inte mitt riktiga jag gjorde för ont, så det var en riktigt tuff höst. Och samma sak med magmuskeln för något år sedan. Jag hade haft en riktigt bra... Jag slog igenom lite, gjort 39 poäng det året i NHL för tre år sedan. Så det är så man ville träna extra hårt och liksom komma tillbaka och bara fortsätta karriären. Och så slet jag av magmuskeln och fick hela hösten försöka fixa det. För de började visa inte vad det var, och så tog många turer innan slutet av operation. Så det var klart, de gångerna är riktigt tungt mentalt.
Men du verkar komma från en väldigt sportig familj och släkt. Mm. Din syster har tagit SM-guld i innebandy bland annat. Och din pappa berättade att han minns han har tävlat mot Ingemar Stenmark i slalom.
Ja.
Det är han ganska stolt över, va?
Ja, han brukar ta upp det. Men så brukar han alltid, då när jag inte ville träna när jag var yngre, då sa han alltid det, att han tävlade mot Stenmark. Men sen så sket han i en sommarträning, och säsongen efter så var alla mycket bättre än honom. Och då fick han... Då ville han sluta sen, för då var han inte bra längre. Så att,
han eldade på lite där.
Ja, så det har alltid haft med mig faktiskt. Att han sa det, att han fuskade en sommar, och det kostade honom hans slalomkarriär. Om det hade, vet aldrig om det hade blivit något, men ändå. Han sa att han tävlade mot de bästa stockholmarna och allt det där. Och fuskade en sommar. Då är det svårt att komma igen.
Ja, men hur mycket har du då tvingats ändå faktiskt kanske offra, om man får uttrycka det så, för att ta dig dit du är?
Ja, en del såklart. Jag var väl ingen festpris som är ung, utan var inte på så många fester när jag gick genom gymnasiet och högstadiet. Så heter det, högstadiet. Jag ska säga högskola, men högstadiet heter det. Ja, precis. Genom högstadiet och gymnasiet var nästan aldrig på någon fester och sånt, utan satsade stenar på hockey. Var väl en liten hockeynörd och så, har fått höra. Men det var min stora dröm att spela NHL, och det är inget jag ångrar idag, utan... Det var mitt stora mål, och jag satsade allt på ett kort.
Du, pappa Janne berättade också att du faktiskt fick ett par hockeyhandskar i julklapp, tror jag det var, en gång. Och sov med dem.
Ja.
Berätta om det.
Jag kommer inte ihåg så mycket om det, men vi har sett bilder. Jag tror mina första par hockeyhandskar fick på jul. Och, ja, då låg jag och sov med dem där på natten och var rätt stolt över att ha fått dem och glad. Och, det var väl alltid något vid jul att man önskar sig en hockeygrej, och fick alltid kanske någon liten grej som man varje år var glad över. Och, jag minns ett år dock, då var jag jättesur, för jag hade fått ett par KH-handskar. Och de ville jag absolut inte ha.
Nej.
Det var något finst märke.
Och ja, det inte.
Även fast jag halvfinne så var jag väldigt besviken. Pappa minns att jag hade fått ett par KH-handskar. Men jag minns dagen efter så var de okej ändå. Så det gick över rätt fort. Men...
De funkade att använda ändå?
Ja, de funkade ändå. Jag vet inte varför jag var besviken, men det var någonting med dem.
Kommer det fram här att du är värsta materialliraren, eller?
Nej, det kan många undersöka. Min pappa höll mig ganska hårt där och hade ju orangea hockeybyxor. Även fast jag spelade i Vik. Aha. Fram tills jag var säkert 14, eller ja, inte 14, ska jag bara 12-13. Ja, det var dels att ha bättre skydd också.
Aha, okay.
Då hade jag från mammas kusin i Finland fått på tackla orangea hockeybyxor och hade en glasslåda till hjälm och skridskor som jag knappt kunde stå på, men det var inget materialerade minsta jag var i alla fall när jag var yngre. Nu idag spelar NHL, så nu får vi ju allt vi vill, så
inga orangea hockeybyxor nu.
nu kan man inte vara på det och utnyttja det och liksom få det bästa som vi får det, så men när jag var yngre så var jag inte den spelaren som hade allt.
Men vad betyder det då för din karriär då, att kanske ingenting kom gratis, om du förstår uttrycket, liksom, att du fick kämpa på ändå?
Ja, men det var kul. Det var minst första gången det var aktuell för T-pucken som ett år yngre, så sa pappa det, om du kommer med i T-bokslaget, då får du din första kompositklubba. Mm-hmm. Och så gjorde jag det och så fick jag en Salming kompositklubba, minns jag. Och så sommaren efter det sommarjobbade jag i 2 veckor och samlade ihop så jag kunde köpa en ny kompositklubba. Så att, det är lite roliga minnen man har från man yngre.
Ja, men verkligen. Men det intressanta med dig också är ju att VIK faktiskt är den enda svenska klubb som du har spelat för. Jag menar, idag så ser vi ju många unga som hoppar runt bland ganska många olika klubbar. Hur kom det sig?
Nej, men jag minns jag spelade i VIK såklart hela min ungdomstid. Och när det var dags för hockeygymnasiet så vet jag att det fanns ett... jag är ju halvleksing, pappa är från Leksand. Det var lite... det sug där att kanske åka dit, men jag var för hemkär och ville stanna i Västerås och kände att det var att de gjorde ett bra jobb i Västerås och i VIK då, så att då blev det att jag blev kvar och så fick jag chansen att laget tidigt och blev att man blev kvar där och sen när det gick tungt då innan jag åkte över så var det väl snack om att byta lag kanske, men VIK var väl inte så sugna på att släppa mig till någon annan klubb i Sverige, så då blev det istället att jag åkte till juniorligan då i Kanada, så ja, det var skönt att få spela så länge som möjligt hemma i Västerås och ha tryggheten liksom och alla nära och kära och vänner.
Vad kände du kanske framförallt när du var ung? Vad gjorde liksom de bra för din utveckling?
De fick alltid pusha mig och jag var ett år yngre, kom jag U18, så gjorde Johan Thorn med mig som lagkapten i U18 i VIK, eller J18 i VIK som ett år yngre. Det var stor steg, minns jag. Häftigt att få det och få bära det ansvaret. Det var bra för min utveckling. Och sen året efter det fick jag gå rätt upp i 2016. Och sen efter det så blev det ju A-lagsdebut i år. Så att juniortiden i VIK hade riktigt roligt och bra tränare med Johan Thornberg spetsen, Lars Ivarsson, Hella Sellenberg. Det gjorde ett bra jobb och sen Göran B. Lundberg på gymnasiet gjorde ett bra jobb, tycker jag. Och Bäckman hade jag, Pelle Bäckman som första tränare i A-laget och Torbjörn Lilja, de hjälpte mig och stöttade mig och de fanns alltid där för mig. Men Johan sticker väl ut, Thornberg hade jag, han som nu vart upp till A-laget. Han blev A-lagstränare sen också som den som pushade mig rejält och visste vad jag kunde och som också fanns där för mig. Så kul att få ha honom som assisterande coach här nu i senaste VM:et.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Calgary Flames are up. They have traded down to this position, and so the Calgary Flames will pick 24th. Brain Trust heads to the table with new coach.
Proud to select from Västerås, Sweden, Michael Backlund.
Det kommer vara stort om det nu blir så att jag kommer till NHL, så kommer det vara väldigt stort att få möta gamla idoler och sådana spelare man sitter upp till och tittar på. Så att, ja, det skulle vara en dröm.
Backlund då, två svenskar är framför Jan.
Ja! Och det är 2-2!
Backlund! Han lovade två mål och han är tvåmålsskytt. 2-2!
Vilken ryckare!
Han valdes i första rundan i draften 2007 och 2 år i rad fanns han med på Calgarys camp, men båda gångerna fick han vända hem till VIK. Först efter ett lyckat junior-VM 2009 kom så den efterlängtade NHL-debuten. men det blev bara en match. Han avslutade säsongen i den nordamerikanska juniorligan och hösten därpå placerades han i Calgarys farmalag.
Calgary ville att jag skulle jobba på defensiven för att jag skulle spela i NHL, att jag skulle bli bättre defensivt. Och när du kommer från som ung kille och har varit offensiv hela din karriär och producerat, så skulle jag plötsligt spela försvarsspel. Det var lite svårt att ta, lite svårt att hantera, men det var en bra lärningsperiod för mig. Och,
Hur gjorde du för att hantera det då? Jag tänker att det måste vara mycket liksom, tankar som ändå snurrade,
ja,
och liksom en frustration.
Ja, det var frustration. Det var tankar jag skulle åka. Jag ville hem till Sverige igen och allt. Man ville liksom, nu ge upp det här och åka hem.
Tänkte du verkligen så?
Ja, det gjorde jag. Det minns att jag ville. Minns att jag sa till min agent liksom att nu vill jag hem. Och sa nej, du ska inte åka hem. Du ska stanna kvar. Återigen, de var där och stöttade mig och min familj var där och stöttade mig. De har liksom att pusha mig att kämpa på, så kommer din chans och liksom, spelet kommer komma. Så minst på jul kom mamma och min stora syster och besök och det var en otrolig lättnad. Det var 5 dagars ledighet och åkte ut till bergen. Jag minns att det var riktigt stor lättnad i livet just där då. Att det hade gått så tungt. En av de tyngsta tiden i mitt liv faktiskt var då. Riktigt mentalt nere. Så det var skönt att få träffa mamma och syrran och lösa upp min närvaro lite. Och sen minns när de åkte, så första bortamatchen var faktiskt här i Winnipeg. Mm-hmm. Mot Manitoba Moose.
Ja.
Och så hade vi haft juluppehåll då, så var det jag skulle väga oss in. Och hela hösten hade jag fuskat lite med invägningen. För då hade de aldrig kollat oss. För jag mådde inget bra. Den där gjorde den som positivt med det var att man tar ju med sig det när det går tungt. Och sen såklart, jag lärde mig laga mat. Så jag gjorde, det var det mesta jag gjorde nu. Farmalagstiden att jag var hemma och lärde mig laga mat. Så åt jag väl lite för mycket. Och sen efter lite juluppehåll så var jag lite för tung på vågen. Och då kom huvudcoachen in och stod liksom, och bara skällde på mig en kvart. Och sa att jag kommer aldrig spela NHL. Och du är en bortskämd snorunge från Europa. Och bara 10-15 minuter skällde på mig. Och då var då var det inte långt ifrån tårarna kom och man bröt ihop. Och då precis mamma och stora syster lämnat mig efter julen. Det var tungt, minns jag.
Men hur, liksom, när du kom hem då själv, hur tacklar du det? Först måste jag bara fråga, vad stod vågen på?
Den stod på 95-96 kilo, tror jag.
Okay.
Idag väger jag 90 kilo.
Okej, det är lite skillnad.
Ja,
men när du kom hem då, liksom, och var återigen då själv?
Det var tungt. Men som tur var så kom in till min bästa vän på besök till Abbotsford, så var skönt att ha honom där. Och sen blev jag Staffan Kroal. Tråkigt för honom, bra för mig, nedskickad. Så vi hade ju ett roligt ihop. Ta min bästa vän där och sen Staffan kom ner och hjälpte mig mycket. Och vi hade faktiskt roligt ihop och gjorde tiden lite lättare i Abbotsford. Jag jobbade hårt och gick ner till min normala vikt. Och sen 3 veckor senare fick jag min första uppkallning. Och som sagt, så blev det NHL efter det. Ready for dropping it for Backlund. Scores! Michael Backlund's first NHL goal. We're tied at deuces. In trouble there on the check from Michael Backlund. He takes the puck off. Right in. Straight away. It comes back to Backlund one more time. Top of the circle. Delayed penalty. Here a shot. Scores!
Men det känns ändå när man pratar med dig som att det har varit långt ifrån en spikrock resa att nå dit du faktiskt är idag.
Ja, absolut. Det har gått väldigt upp och ner. Det gick spikrock säkert, som sagt, tills mitt draftår. Då flöt allt bara på. Sen när knäskadan kom, då liksom det som gick rakt in i vägg. Och sen dess har det varit lite upp och ner. Även året innan lockouten hade jag ett tungt år i Calgary. Skulle börja säsongen med Ginla och Tangi som ytterforwards. Skulle vara första center en vecka före. Jag hade flygit in mina 2 systrar och pappa till hemmamatchen. Skulle möta Pittsburgh hemma och sen vecka innan fick jag fingret avslaget på träning.
Åh nej, och då blev du borta länge?
Ja, 5 veckor. Så kom jag tillbaks, fick spela med Ginla och Tangi igen. Gick riktigt bra första matchen. Man hade inget flyt och det spelade ganska bra i början, men sen så gick det sämre och sämre, laget började förlora och så gick det trögt för mig och jag gick riktigt dåligt. Så vid jul var riktigt tror det året de, nej det var inte det året, men då var, sa de att det var när jag skickade ner mitt farmarlaget igen. Okay. Slapp det då, det blev lite skadad så jag fick vara kvar.
Hur nervös var du då, då? För jag menar, har jobbigt. Man fått testa på att spela i NHL så vill man ju såklart vara kvar där.
Ja, det var ju mitt, jag hade ju spelat en hel säsong året innan. Ja. Och, eller jag har året innan jag spelade en hel säsong förutom en match för när jag skickade då. Och det var liksom, man var ju hemma i Calgary, det kändes liksom, nej jag vet inte ner dit igen och liksom, vad kan hända då? Och, det var jobbigt, så jag hade lite flyt att det blev en skada. Och, men sen några veckor senare så blev jag skadad istället och så missade jag resten av säsongen. Så att, just där då så var sån ond cirkel vi inne i, så var skadan var tungt att ta, men på ett sätt så var det liksom att kändes skönt att slippa spela, för det gick så himla dåligt, alltså jag kunde inte spela bra. Och sen kom lockouten och sommaren, så fick den sommaren fick jag ett nytt kontrakt då. Då sa de att det är sista chansen. Jag fick ett envägskontrakt, ett års kontrakt.
Okej.
För det sagt inget bra innan, så men jag tränade hårt den sommaren, kom tillbaka, lockouten hände och kom hem till Vik och fick tillbaka glädjen och självförtroendet och det gick ju riktigt bra där. Och sen när jag kom tillbaka till NHL så fortsatte jag spela bra och så liksom började etablera mig i ligan igen.
Känner du dig liksom mentalt starkare nu än vad du kanske var för fem år sedan? Eller
så? Ja, absolut. Så man är mognad, man är som sagt snart 28 och för några 5-6 år sedan var man 22-23, så att, jag känner att jag har mognat och blivit en mer komplett spelare och blivit mer komplett människa utanför isen med och lärt mig att inte ta hockeyn för seriöst också, vilket jag gjort många gånger, vilket har skadat mig lite, utan mer att försöka slappna av och försöka njuta av livet lite mer utanför rinken, att det är ändå ett jobb liksom, att när jag väl utanför rinken att ibland kunna slappna av lite mer än vad jag gjort tidigare i mitt liv. Så att, jag hittar en mycket bättre balans och tycker jag blivit mognare spelare och mognare person.
Men du, och på tal om utanför rinken, du är ju väldigt engagerad även utanför isen i inte minst Barncancerfonden. Jag själv fick besked strax för jul att jag hade drabbats av cancer och jag vet att du på nära håll har fått tvingats uppleva cancer, både en vän bland annat. Berätta gärna om det.
Ja, det var ju också en anledning att jag lärde mig liksom att njuta mer av livet. Tyvärr, när min vän Viktor gick bort, Viktor Engström, han njöt alltid av livet och alltid positiv och glad. Det var någonting jag kände, det här ska jag ta med mig från honom. Liksom det, jag måste försöka slappna av lite mer och leva mer och sådär, så att på en bra balans med hockeyn och träning och allt sånt där, så att, och det tycker jag hitta tog man från det. Det var en tung tid och när jag gick bort såklart, alldeles för ung, 23 år gammal, 24 till och med, jag är 24, 2013 ja, då blir jag 24, ja. Precis. Så det var tung tid att se en sån kille gå bort och en sån nära vän. Men så att jag försökt ta någonting med mig från det och sen dess så har jag börjat väl några år innan med Barncancerfonden här borta i Calgary, men sen dess Barncancerfonden i Sverige jobbar mycket med. Sen dess jag och mina fem andra kompisar hemma som var nära till Viktor. Han hade många vänner, men vi var en kille som reste mycket ihop och som umgicks ihop i en grupp och vi startade Västerås mot cancern och drivit på det de senaste åren och för att stötta Barncancerfonden. Så att,
var det självklart att engagera sig på det sättet? För jag menar, jag tänker att man kan reagera på olika sätt i en sån ändå otroligt svår situation.
Ja, alltså jag kände, som jag sa, jag började några år innan. Jag minns att jag i Ginla, Kiprosoff, alla de hade någon typ av välgörenhet i Calgary och sen var det enda spelare, nu nämnde jag de två så sköna stjärnorna, så jag såg upp till dem och kände att jag vill också göra någonting, och då sa jag det till Calgary som har ett otroligt bra välgörenhetsteam som hjälper allt, att jag vill göra någonting, och så funderade jag lite vad jag ville hjälpa till med och kom fram till Barncancerfonden och så började jag jobba med dem, och sen när Victor gick bort eller blev sjuk och så blev det ännu mer påtagligt och började göra mer jobb hemma i Sverige, så för mig var det självklart så nu när pappas sambo då har bröstcancer så liksom det blir ännu mer påtagligt, man försöker göra så gott man kan och sen har ju min sambos mamma gick bort i ALS för 4 år sedan, så jobbar en med ALS borta i Calgary nu. Och med barncancerfonden och cancerfonden i Sverige. Även fast jag gör lite med cancerfonden i Calgary med, så är det mest fokus på ALS. Och försöka hitta, ja, eller försöka samla in pengar och hjälpa familjer i Calgary då, som har det svårt. Det mest påtagliga är i Calgary när jag en gång i månaden bjuder jag in 10 biljetter till ALS. Då, så då är det oftast två familjer som kommer med. Och då oftast, oftast är det någon, om de inte är för dåliga då, så kommer en mamma eller pappa eller en farmor med ALS. Då, och, då blir det ganska påtagligt för dem. Vi är så otroligt glada och tacksamma och när jag får träffa dem efter matchen. Då, så då... Då känns det bra att man hjälper dem, för det blir liksom en kväll ute för dem och ett minne för dem. Så det har en viss stor uppskattning och det är något som värmer hjärtat.
Gud, jag blir nästan tårögd när jag hör dig berätta om det. För det är ju just det att liksom, du gör ju verkligen skillnad för de här familjerna. Och även om de är i en svår situation, att kunna göra någonting som ändå lyfter upp deras vardag. Liksom.
Ja, precis. Jag vet ju, jag var inte där när Fridas mamma gick bort, men jag kan tänka mig att det var liksom, jag kan inte ens tänka mig liksom, att mina föräldrar skulle gå bort när jag var 18 år. Så att, att kunna göra lite i alla fall, försöka hjälpa till, det minsta jag kan göra, känner jag.
Ja, det är något som, inte minst jag har lärt mig, så är det att ingenting är ju för givet.
Nej, precis.
Utan man är inte garanterad en livslång biljett. Sådär. Men du, om vi skiftar tillbaka fokus till hockeyn då, och något som är betydligt roligare så. Ett annat lag som jag vet ligger i nära hjärtat är ju Tre Kronor. Mm. Gjorde debut med dem för 7 år sedan. Och sen har du liksom varit frekvent återkommande. Vad betyder Tre Kronor för dig?
Tre Kronor betyder mycket för mig. Det har alltid varit kul att få representera Sverige och spela för vårt kära land. Och i början när man var U16 fick spela några matcher och varit med hela vägen till Tre Kronor nu. Då. Så att, det är alltid kul att få med och ställa upp och spela med Tre Kronor. Jag har haft några riktigt roliga turneringar. Nu senast var den tyngsta VM-turneringen jag varit med om då, när vi åkte ut i kvartsfinal mot Kanada och hade spelestämde inte alls hela turneringen. Det var en tung turnering från start ett, eller dag ett menar jag. Men annars har jag bara bra minnen av de tidiga turneringarna. Jag var i Minsk, Bratislava och i Köln då. Det var roliga minnen, nära guld men inte riktigt tagit sig fram. Förhoppningsvis kanske jag gör det i framtiden någon gång. Även om Stanley Cup-målet så var det häftigt att ha ett VM-guld också.
Ja, men hur tänker du på det då? Jag menar, du har bara fått spela ett Stanley Cup-slutspel med Calgary. Om ni mot förmodan nu då inte skulle ta en slutspelsplats, är det självklart då att komma och spela VM med Tre Kronor i vår?
Ja, absolut. Om jag är frisk och kry så är det alltid på kartan att åka. Liksom. Det, så var det varje gång. Varje gång jag varit frisk och kunde åka så har jag åkt. Jag har aldrig tackat nej för att jag inte varit sugen eller sånt, utan det har varit om jag har varit skadad som jag tackar nej. Och, är jag frisk och hel i vår så då är det absolut aktuellt om Ricka vill att komma att jag åker. Det är alltid kul att spela Tre Kronor som jag sa. Men det stora målet nu är såklart Stanley Cup-slutspelet nu när vi ligger på slutspelsplats. Förhoppningsvis kan vi börja vinna ännu mer matcher så vi etablerar oss och kan ligga på lite säkrare marken än vi gör just nu.
Innan vi avslutar den här intervjun så tänkte jag att vi skulle köra lite snabba frågor som jag liksom har satt rubriken om sanningen ska fram på. Så här gäller det liksom att vara väldigt 100% ärlig. Är du med?
Ja.
Ja. Första frågan då, om sanningen ska fram, vilken är din värsta ovana?
Ja, jag bäddat i sängen. Och det har du aldrig riktigt gjort.
Okay. Överskattat eller?
Ja, tycker jag. Men det tycker inte Frida. Hon får bädda sängen åt. Men i morse gjorde jag faktiskt det.
Oj.
Ja, det var ett undantag. Jag fick inget feedback dock, så det ska han få höra. Men jag brukar få lite pik så att jag inte bäddar min sida.
Om sanningen ska fram då, hur dålig förlorare är du?
Jag är riktigt dålig förlorare. Nu på jul här så hade jag min stora syster, hennes sambo och Fridas storbror på besök. Och det blir lite spel och när jag och mina systrar spelar då är det inte roligt. Frida var inte alls så nöjd med mig, hur mitt humör var. Och det var klassiska monopol bland annat. Och,
viktigt.
Ja, det är väldigt viktigt. Det är prestige. Framförallt när man möter nära vänner och familj. Liksom. Det, då vill man ju vinna. Så att, men även på isen så jag hatar att förlora. Men på roligt utanför så är det ju såklart spel. Och det kommer väl pappa så att trigga oss när vi var små. Medan mamma var lite mer såhär, ja men kul att ni fick vinna. Medan pappa var mer att sätta och skratta åt oss och reta det så skulle alltid vinna. Så det kommer väl lite därifrån.
Men hur blir du då när du förlorar?
En hockeymatch då blir jag bara sur och besviken. När det är spel hemma eller då kan korten flyga, spelet ryka och är det mot någon polare så då då kan det bli hoppa på eller någonting och sånt där. Det kan bli, då blir man riktigt upprörd och så blir det klart om man spelar TV-spel någonting mot en komp en nära vän då är det inte riktigt så att precis som om jag vinner då är det inte riktigt så att jag är tyst utan då spär man ju gärna på lite. Mm.
Sista frågan. Om sanningen ska fram. Skulle du vilja spela i SHL innan du avslutar din karriär? Eftersom du ju inte har gjort det.
Ja, det skulle vara kul. Det är väl, man tänker sig framtiden så är det ett steg. Att innan man avslutar kanske spela i SHL. Så får vi se hur karriären tar för väg. Men det vore ju häftigt att spela med Vik i SHL eller spela upp Vik till SHL. Det vore framförallt. Om de inte tagit sig dit då skulle det vara häftigt att komma hem och försöka spela upp dem till SHL och avsluta karriären på så sätt.
Känner du, får jag bara fråga dig, känner du någonsin att du, eftersom du tog klivet direkt från Hockeyallsvenskan till NHL och sen visserligen via juniorliga och AL till NHL, men känner du att du någonsin saknade det där steget, att du inte hade spelat i Sveriges högsta liga innan du åkte över?
Lite kanske vid typ då när jag spelade fram och ligga tungt tänkte jag så här, det var kul att spela SHL. Man satt och kollade på SHL highlights och men då är det för att det gick tungt liksom i AHL då hade jag spelat NHL så kanske jag aldrig tänkt så men det är klart att det var kul att kanske spela SHL något år och eller om jag gör det i framtiden men ja då när jag spelade när det gick tungt i AHL minns att jag då hade jag en del tankar kanske ja, som sagt man var sugen att åka hem och som det gick tungt liksom så då får man tacka familjen och agenterna att de sa åt mig att stanna.
Det var ett bra råd från deras sida för det har ju onekligen gått jättebra för dig.
Ja, tack.
Tusen tack för att jag fick lära känna dig lite bättre.
Ja, absolut.
Tack snälla.
Vad roligt.
Jag ska erkänna att jag inte visste allt för mycket om Mikael Backlund innan vår intervju. Men därför var det också desto roligare att få sitta ner med honom och höra han berätta om sin resa som verkligen innehållit både med- och motgångar. I nästa avsnitt ska jag försöka ta reda på hur man gör för att vinna Stanley Cup 3 gånger. Då träffar jag nämligen en av våra mest framgångsrika svenska backar, Niklas Hjalmarsson. Men innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag passa på att tacka SVT för att vi fick använda deras Backlund-klipp från junior-VM 2009. Och också ett stort tack till min producent Olle Junell Lindberg som ser till så att vi får höra alla de här häftiga tillbakablickarna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.